Martin, hur är det?
Jag vill inte prata om det.
Men, gråter du?
Nej, men jag är bara sur. För jag tycker det var så orättvist.
Men, vad har hänt?
Nej, men jag ledde stort. Det var liksom, jag skulle ha vunnit.
Ja, och det gör man ibland och ibland förlorar man.
Ja, men det ska inte vara så här. Det får inte gå till så. Det är fel liksom.
Du kanske inte ska spela skitgubbe mer.
Ja, men alltså nästa gång, jag kommer ju vinna så lätt. Jag kommer bara krossa henne.
Alltså Helle är 9 år, Martin.
Vadå? Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till avsnitt 138 av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och även relationer.
Och programledare är Kristina Lugn.
Nej, jag tänkte bara att jag skulle tala lite långsammare, för jag har lyssnat på några avsnitt nu och jag tycker att jag talar oförskämt snabbt.
Men nu är det ju som att du är drogad på något sätt och inte
är det
själv.
Men det är härligt att känna sig mjuk.
Nej.
Jag är sjukt mjuk.
Jag blir bara nervös. Du får prata så här vanligt, annars kommer ändå folk köra upp det på 1,5 hastighet.
Men jag tänker, om de nu har dem på 1,5 hastighet och jag pratar som vanligt, då kommer det ju vara så här översoniskt ljud som inte hörs, bara av hundar typ.
Ja, det är, man ska lyssna vanligt och prata vanligt.
Eller så försöker de mäcka så här, de tror att de har satt det på 1,5, men så är det helt vanligt.
Det kan vara så. Vi sänder ju som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter.
Som oftast droppar ner i en brevlåda någonstans nära dig om du bor i Falkenberg eller Varberg. Men du kan också läsa den på nätet www.hn.se. Och där tog Martin sats för att han ville säga det, men jag hann före.
I veckans podd ska vi prata med beteendevetaren Beatrice Ammer, som först drabbades av hjärntrötthet, heter det ju, och blev utbränd. Och sen fick hon ju då en tumör i hjärnan.
Ja, och det slutade ju inte där med eländet, men det får ni höra mer om i intervjun.
Mm. Först ska vi säga att veckan som har gått har varit en barnvecka.
Jag tycker att det mycket har varit en musikalvecka, eftersom vår äldsta dotter och våran blivande svärdotter, om man får säga så, våran sons flickvän, de har ju tränat musikal från tidiga stund efter skolan och till sena kvällen.
Mm.
Varje dag.
Ja, de har flyttat in på Varbergs teater nu med PS-musikalen under ledning av Johnny Worthy, som ju är en brittisk regissör. Jag tror han är 79 år nu. Bor i Brighton. Jättehärlig personlighet.
Så snart är det dags för premiär. På onsdag smäller det.
Mm.
Så är ni i Varberg, så passa på att köpa en biljett till High School Musical, som PS-musikalen heter i år.
Mm. Vi ska ju dit förstås. Sen den här veckan, så det som jag minns är att du har tittat väldigt mycket på sådana här drag queens.
Alltså jag är så såld på RuPaul's Drag Race.
Ja.
Och jag har fått med Helle också. Jag vet inte om det är lämpligt, men vi har väldigt kul när vi tittar på det.
De tävlar alltså.
Alltså det är killar som klär ut sig till tjejer.
Mm.
Och det gör de ju som, det är typ som ett yrke. Nu råkar väldigt många vara homosexuella, men det är inte nödvändigtvis så.
Ja, just det. Så de är mer artister än, de är ju inte transvestiter och inte transsexuella.
Nej, utan de är drag, eller drugor kallas det i Sverige tydligen.
Mm.
Och då, alltså de blir ju så snygga. Och sen så får de så här roliga uppgifter, så att ja, men de ska göra en bröllopsklädning av sopor eller styla en uteliggare. Nej, men det har varit olika sådana saker.
Ja, just det. Och mima till någon låt.
Ja, det gör de alltid på slutet. När de, det är två stycken som en åker ut och en får stanna kvar. Och då säger RuPaul, and now it's time to lip sync for your life. And don't fuck it up. Och Helle har ju också börjat säga det, men hon är fortfarande så att hon vill inte svära.
Nej, men det är
så
bra.
Hon säger, and don't up.
Okej. Okay.
Samma sak med den här låten som hennes kära storebror har varit så snäll och lärt henne, som handlar om droger.
Jorge.
Och ja, det låter så här typ Jorge, 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 min, och så säger man fucking broder.
Aha,
då. Men
ja,
Helle vill inte säga det, så hon säger min broder.
Ja, just det, den har vi hört i veckan. Och så har vi ju varit en vända på Sahlgrenska med våran kompis Lars och ska dit nu när vi har spelat in klart och lämna honom till en 9:e operation.
Ja, han har ju tyvärr hjärntumörer som växer i huvudet och det är en väldigt ovanlig form av cancer som inte jag kan uttala ens en gång.
Nej, det är något syndrom som gör att man kan bara operera bort dem, man kan inte stråla bort dem till exempel. Och de växer men de sprider sig inte till övriga kroppen.
Nej, men vi hoppas att allt går bra och jag kan inte prata mer om det för då kommer inte jag kunna spela in programmet så vi får fortsätta.
Ja, vi fortsätter till att vi hade en härlig kortspelskväll i lördags med äppelpaj och taco och gin rummy som är ett ganska nytt kortspel för oss.
Och du överlevde fast du blev spöad på slutet.
Ja, jag ledde faktiskt och jag var den som vann flest omgångar, 5 av 15. Men sen gick jag ju back några andra gånger när jag inte hade kunnat öppna, då fick jag mycket straff på
Martin är en normal människa ganska ofta, men inte när han spelar spel.
Nej, jag har nog en tävlingsinstinkt där som är lite utöver det
Det är så
vanliga
vill han
kanske.
Tänka extremt länge så att folk blir väldigt rastlösa när de spelar spel med oss.
Jag tyckte inte det var så farligt den här gången. Och det var ju faktiskt så att min taktik lönade sig att inte öppna först.
Jag vet inte det.
Sen har jag skrivit mycket om musikaffärer i veckan. En av Varbergs 3 butiker måste lägga ner snart här nämligen. Och det är lite intressant med kommunal upphandling och hur det funkar och de stora nätbutikerna.
Jag tänkte säga, handlar det inte om den här allmänna affärsstöden som man pratar om?
Jo, det är ju många som faktiskt går in och kanske provspelar instrument och sen beställer och får det flera 100 kronor billigare på nätet då.
Ja, det är svårt att komma undan för att jag menar, även om man vill att affär ska finnas kvar och sådär så vill man ju inte lägga 200-300 på klädesplagg mer än det kostar på nätet.
Nej, och sen nackdelen blir till exempel med en musikaffär då att går din gitarr sönder eller om du bara snabbt behöver nya strängar eller så kanske det inte finns någonstans att gå till slut. Och att köra härifrån till Göteborg för att göra något sånt liksom enklare service eller så. Det kostar ju mycket i bensin och så är det ju inte miljövänligt heller så.
Nej, det är väldigt tråkigt för oss som bor längre bort från storstäderna ifall det blir så att man måste åka in till stan för att handla. Så tänk på det, att ni gynnar era lokala handlare att handla hos dem lite då och då. Vad har vi mer gjort i veckan?
Jag har skjutsat ut dig till ett jobb lite utanför stan.
Ja, precis. Jag sitter ju vak ibland vid livets slut och det är en väldigt fin uppgift att ha. Och jag trivs med det och tycker inte att det är något läskigt eller så att vara närvarande när folk dör. Däremot kan jag ju känna ibland att jag kan komma för nära. Som nu har jag varit hos samma man flera gånger
Ja.
Och då har jag träffat hans barn och hans barnbarn och då blir det som en person mer jag sitter hos helt plötsligt. Så att nu när de ringde och sa att han hade gått bort, för jag var inte där då utan jag skulle jobba, då kändes det som att jag hade förlorat någon, även om jag inte känner honom egentligen utan bara som i ett yrke.
Nej, det är lite annorlunda.
Så det har varit en ganska tung vecka som du berättade att vi ska ju åka iväg med Lars här nu och vi brukar i och för sig försöka och göra det lite ljust, jag och Lars, genom att gå ut och äta. Det har vi gjort varje operation. 9 som du nämnde innan är det ju den 9:e och jag har varit med vid 4 tror jag. Så nu gick vi ut och åt på det här nya hamburgerstället mittemot Kvantum som jag just nu inte kommer ihåg vad det heter. Men det gör ju ingenting, det var väldigt gott i alla fall.
Ja.
Jag bara vi där så det går inte så fruktansvärt bra för dem heller. Det är då restaurangdöden.
Ja, det kan det nog
Man
vara.
Går ut och äter på nätet istället. Man blir så smal då. Man bara beställer hem virtuella. Jag har ju sett barnen, de har ju sådana här, de gör pizzor och pajer och sånt fast de gör det bara på bild.
Ja, nej, det har inte jag sett.
Det är en bra bantningsmetod, fast barn ska inte banta.
Nej.
Det var väl våran vecka, eller vad säger du?
Jag tror det också. Och har vi missat någonting så har det inte varit så viktigt och framträdande kanske. Men vi håller tummarna för Lars och går vidare till intervjun med Beatrice Ammer. Hon jobbar på Akademikernas A-kassa och jag läste i hennes blogg att hon har gått upp till 75% nu av en heltid. Och det är ju jobbigt förstås eftersom hon är ensam hemma med barnen. Och det beror då på att hennes man, Henrik, han fick också cancer och han klarar sig inte. Och det berättar hon för oss när vi träffar henne i Stockholm.
Hej Beatrice Ammer och välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur brukar du presentera dig?
Jag är en trebarnsmamma. Utbildad beteendevetare. som jobbar på A-kassan.
Mm.
Ungefär så, tror jag. 45 år gammal.
Mm. Och kommer härifrån Stockholm?
Ja, född och uppvuxen i södra Stockholm.
Mm. Och du har ju bakom dig en väldigt speciell period, kan man säga, med hjärntrötthet och även tumör.
Mm, precis.
Hur började allt det där?
Det började väl egentligen på våren 2015, då jag drabbades av utmattningsdepression och blev sjukskriven i juni. Sen tyckte jag att jag återhämtade mig ganska bra under sommaren och såg fram emot att lite grann börja provjobba i augusti. Men precis innan jag skulle börja jobba igen så fick jag ett jättestort epileptiskt anfall. Mm. Vi visste inte då att det var epilepsi, men jag fick ett krampanfall och tuppade av. Och under en lång period så försökte man ta reda på vad det berodde på. Väntade väldigt länge med att göra hjärnröntgen. Men till slut i november så var det en öron-näsa-halsläkare som hade behandlat det här som yrsel, som till slut sa att nej, nu måste jag remittera dig vidare.
Mm.
Och då är det lika bra att vi gör den här röntgen först, för annars kommer de klanka ner på oss att vi liksom inte har kollat allt. Så då åkte jag in på röntgen och sen gick det fort. Jag tror jag fick resultatet på en tisdag och då sa de att de hade hittat en jättestor tumör.
Oj.
Och redan på fredagen sen efter så satt jag på kirurgen på Karolinska och diskuterade operation. Och sen tog det nog bara 2 veckor ungefär innan man opererade bort tumören. Och det var en godartad tumör som var stor. Jag brukar säga att den var ungefär som en snusdosa. 6,5 x 3,5 cm. Men operationen gick bra. Och ja, jag började väl så sakteliga hämta mig. Det jag har kvar därifrån är hjärntröttheten som du var inne på.
Mm, mm.
Och sen vid trötthet så har jag lite dålig funktion i vänster sida, vänster arm och vänster ben. Men inget som egentligen påverkar vardagen, utan det är hjärntröttheten som släpar i, kan man säga.
Men hade den här tumören legat och tryckt på någonting så att du hade lättare att bli utmattad då?
Nej, utan jag tror att det är snarare så att efter ett sånt stort ingrepp i hjärnan så får man hjärntrötthet som en komplikation, eller vad man ska säga, efter det. Och hur länge den håller i sig, det är väldigt, väldigt olika. Och i mitt fall så har det ju hänt en hel del efter det också som har gjort att man inte kan riktigt avgöra vad tröttheten nu beror på. Och hur länge den kommer fortsätta hålla i sig.
Mm.
Under den här perioden då du först fick utmattningssyndrom, som du sa, hade du fått dina 3 barn vid den tiden?
Ja, min dotter som är 20 idag, hon var ju runt 15 då, men jag räknar lite baklänges. Så killarna var inte mer än 3,5 när jag blev sjuk då.
Mm. Ja just det, du har ju tvillingar och man tycker ju då att din familj hade haft sin beskärda del av cancer.
Mm.
Så var det ju tyvärr inte.
Nej, utan drygt 2 år efter att jag fick min diagnos så fick min man Henrik ett jättestort migränanfall. Vi var ute i skärgården och jag tyckte sen att han inte var riktigt sig själv efter att det där liksom satte igång. Så vi fick flyga honom med ambulanshelikopter in från södra skärgården. Och bara några timmar senare så ringer han tillbaka och då har det konstaterats att man har hittat minst 3 tumörer i hjärnan på honom. Och där kunde man säga med en gång att det inte var den godartade typen, för det ser man hyfsat enkelt.
Mm. Så det var mer akut och tydlig livsfara där, ja?
Ja, och vid det laget hade jag ju efter min tumör googlat allt som fanns om hjärntumörer. Så att när vi fick hans diagnos och de berättade vad för typ av tumörer det var, så visste jag redan att det här inte skulle gå och liksom göra någonting åt.
Mm.
Under all den här svåra tiden, vilken hjälp tog ni då? Kände du att du kunde be om hjälp?
Ja, vi har haft familj som har ställt upp. Framförallt min mamma som bor nära har ju liksom, hon fick ju flytta in mer eller mindre. Sen har jag min svärmor i Halmstad. Och hon har under hela tiden kommit upp och bott i veckor. Alltså kommit upp och bott i långa stint och liksom hjälpt till att avlasta i vardagen.
Mm.
Men vi gjorde också en orosanmälan för våra barn, för vi kände att jag var ju inte helt frisk från mitt och så blev Henrik sjuk och så kände vi kände oss ju oroliga för om våra barn fick sina behov tillgodosedda, så att säga. Men den, ja, man gick igenom och kollade, men man kunde inte se att, eftersom det fanns familj runt omkring, så räknade man med att barnen fick det stöd som de behövde, så att säga. Men det har varit stor uppbackning av både närmaste familjen men också av vänner.
Vad skönt.
Ja. Så samhället har inte riktigt kunnat hjälpa er med någon avlastning eller så?
Inte med barnen. Men vi träffade på en fantastisk kvinna på socialkontoret då som sa att okej, men om vi inte kan hjälpa er med barnen, då måste vi kunna ta bort någonting annat. Så att sen Henrik blev inneliggande på hospice då för 1,5 år sedan, så har vi haft hemtjänst. Så att jag har hemtjänsten, lagar mat 5 dagar i veckan.
Ja.
Ja, bra.
Och hjälper oss med tvätten.
Mm.
Och det har du fortfarande?
Det har jag fortfarande.
Ja, men vad skönt. Vad hände sen när Henrik hade fått diagnosen? Hur länge dröjde det innan han gick ju bort?
8,5 månader ungefär. Så diagnosen kom ju på sommaren där 2017. Sen testade man åtminstone 2 olika cytostatika på honom. Och det handlar ju mer om att stoppa tillväxten på tumörerna än att de skulle försvinna, för det gör de inte.
De gick inte att operera, de satt på ett
ställe. Nej, de tog bort en liten del av den som hade orsakat de här akuta besvären som kom.
Mm.
Men sen efter att ha testat 2 olika cytostatika så fick han troligen någon slags hjärnblödning när han låg innan och höll på att dö i januari. Och när han ändå då kom tillbaka efter den så sa man att då fanns det liksom ingenting mer att göra. Så efter det så flyttades han in på hospice. Mm. Och sen var det bara kortisonbehandling.
Ja,
Och där var då du alltså med 2 väldigt små barn, tvillingar och en dotter. Din egen hjärntrötthet och återhämtning efter din hjärntumör. Och samtidigt som din man då är dödssjuk. Hur klarar man det?
Jag önskar att jag hade ett jättebra svar på det, men det jag brukar svara är nog bara att man måste ju. Alltså barnen ska upp och till skolan, man måste gå upp på morgonen. Jag ska också säga att under tiden som Henrik låg på hospice, vi pratar om perioden från januari tills han gick bort sen i mitten på april, så var jag heltidssjukskriven. Så att jag fick ju ägna mig bara åt familjen. Men vi gjorde också så, jag har en fantastisk svärmor som pressade läkaren till att säga hur lång tid Henrik hade kvar.
Ja, just det.
Och hon ville inte svara, och jag tror inte de ska svara egentligen. Men min svärmor sa det att vi måste veta hur vi ska mobilisera styrkorna kring det här för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Så att då sa hon att det kan ske när som helst, men inte mer än 2 månader.
Nej, och det blev så ungefär också.
Han pressade 2 veckor till.
Ja.
Så att bara för att bevisa att hon hade fel, tror jag. Men så att svärmor flyttade upp till Stockholm och var den som styrde på Stockholms sjukhem. Henriks enda önskan egentligen var att någon alltid skulle vara där med honom. Så att det såg vi till.
Kände du det då, eller det förstår jag att du gjorde, men ifall du vill prata om det, kluven mellan ditt föräldraskap och att finnas där för Henrik?
Absolut. Hade Henrik och jag fått göra precis som vi ville så hade jag ju bott där med honom. Men det insåg vi ju ganska snabbt att det går ju inte, och det var ju liksom för barnens skull. Så att jag sa det till honom vid något tillfälle att så här, du fattar att jag egentligen vill vara här hela tiden. Ja, sa han, och jag vill ju att du ska vara här hela tiden. Men jag sa, du förstår också att det inte går. Och det sa han, det förstod jag ju. Så att barnen har ju, hur ska jag säga, Henrik skulle ju komma först. Vi skulle försöka göra så mycket som möjligt för honom så att han fick det så bra som han kunde ha det. Men sen var det ju liksom jag och barnen på något vis på andra plats. Därför att jag var ju tvungen att räcka till barnen också. För att de skulle ha det så normalt, eller hur man nu ska säga, under tiden.
Kunde du då även... För det kan ju gå väldigt illa för dig ifall du blir uttröttad, eller kunde du ta hand om dig själv under den här perioden?
Det var väl det gavs utrymme till genom att jag inte jobbade, tänker jag. Det vill säga att jag var inte på Stockholms sjukhem alla dagar, utan vila upp som ett schema. Det var mycket kompisar och familj och hälsade på nästan varje dag, skulle jag säga, hade han liksom något besök där. Och då kunde jag vara hemma ett par dagar. För att jag visste att han hade sällskap och hade det liksom bra i alla fall. Och sen hade vi ju alltså telefonkontakt hela tiden. Som jag sa, hans mamma var ju lite sambandsgeneral. Och så har han en stora syster också. Så det var de och hans pappa som egentligen delade på ansvaret och var där. Så att det alltid var någon där. Och sen fick jag möjligheten att lite granna mer komma och hälsa på när det passade, eller hur jag ska säga, för mig.
Kunde Henrik skicka med dig någonting inför framtiden som ändå... gjorde det lite lättare även om du då går igenom vissa faser och måste bearbeta det?
Ja, man kan väl säga så här, för jag har en jättegod vän som förlorade sin man väldigt hastigt, alltså där det var ett mycket, mycket snabbare sjukdomsförlopp än vad vi har. Och vi har såklart liksom jämfört. Och jag kan tänka att vi fick ändå 8 månader på oss att prata om mycket saker, bearbeta mycket saker och också att sörja tillsammans, tror jag, initialt. För det gjorde vi hela den hösten tills han sen blev riktigt, riktigt dålig. Men han var ju väldigt noga med att han ville att jag skulle bli lycklig igen och att han inte ville att jag skulle förbli ensam. Och att jag skulle ta hand om barnen såklart och sådär. Och jag vet att han sa det här så många gånger, att du måste våga bli lycklig igen. Så till slut så sa han, men nu får du sluta tjata. Därför att först ska vi slåss mot det här, sen kommer jag behöva sörja. Och sen så lovar jag att jag liksom ska göra mitt bästa. Men sen tror jag att mot slutet pratade vi inte alls lika mycket om det. Men det kändes som att vi ändå fick reda ut ganska mycket under den hösten. Medan han fortfarande var ganska okej.
Ja, sen måste det förstås vara väldigt svårt att berätta för barnen och finnas till och kunna trösta dem eller se deras egen sorgprocess då.
Jag skulle säga att de var lite för små. De fyller ju 7 nu och det här är drygt 2 år sedan, så de var ju 5-årsåldern. De har ju liksom inget konsekvenstänk riktigt. Så att det enda vi försökte göra var ju att vara väldigt tydliga med att pappa var så pass sjuk så att han skulle dö. Men de var med på Stockholms sjukhem flera gånger och fick se liksom vart han var. Sen var han så pass okej så att han kom hem minst ett par gånger i veckan. Och jag tror att sista gången han var hemma var på söndagen, och sen så dog han på natten mellan torsdag och fredag. Så att de hade honom ju hemma och såg honom ju så. Så att jag tror att det var det bästa vi kunde göra. Vi har aldrig pratat bakom stängda dörrar på något vis, utan de har fått vara med. Och sen har vi Elinor då, som vi sa inte var Henriks biologiska barn, men de hade en väldigt, väldigt nära och speciell relation. Och hon fick också vara med på möten med läkare och inför operation och liksom, så att hon skulle få all information och också få chans att ställa vuxenfrågor, för hon var ju liksom på gränsen till vuxen i alla fall. Så att nej, jag tror att vårt enda var att låta barnen vara så involverade i det hela som de kunde. Och inte ljuga om något, utan vara så öppen som man kan. Sen tänker jag att allt förstår de inte nu.
Nej.
Men har de hört det, så har de det åtminstone på något vis med sig, tänker jag.
Henrik var ju en fantastisk människa. Och han var ju också en fantastisk bonuspappa, tänker jag, här i våran podd, Bonuspappan och Plusmamman. Om du kan minnas tillbaka på den tiden när han kom in i din och din dotters liv.
Elinor var ju 9 ungefär. Och tyckte ju först att det var jättespännande. Liksom. Det var ju roligt att mamma då liksom hade träffat en kille. Tills hon kom på att så här, oj, det fanns ju en mängd frågor som hon behövde liksom ställa till honom. Om han nu skulle få komma in i familjen lite så. Så första gången de träffades så körde hon stenhårt med honom och frågade. Jag tror alltid från hur många armhävningar han kunde göra till om han skulle ha barn. För syskon tyckte hon ju att hon skulle ha i alla fall. Men sen så tror jag att, jag brukar säga att det var han som tog den här rollen. Men jag tror också att jag lät honom. Alltså jag var öppen för att ska du nu komma in som en vuxen i hennes liv, så måste du vara en ansvarig vuxen och liksom vara där för henne också. Så att på ett ganska tidigt stadium, det kan ju bli lite så här att nu gör Elinor så här, kan inte du säga åt henne att ta bort sina grejer? Alltså du vet, lite så att det skulle gå genom mig. Och så gjorde de så båda två, och till slut så sa jag bara att vet ni, nu får ni liksom lösa det här själv, för jag tänker inte sitta här i mitten. Och jag tror att det tänket genomsyrade nog mycket, och det gjorde ju också att de liksom fick sin egen relation vid sidan av liksom Henrik och min, eller hur man ska säga.
Tänker du det här lite att det kan i längden vara värre då om man kommer in och bara är en lekfarbror eller bara kör det positiva och inte väljer att ta ansvar för när man behöver sätta gränser eller...
Alltså folk vill säkert göra olika, men så som jag är som person så tänker jag att ska han liksom ingå i vår familj, för det gör han ju ändå om han ska flytta in, och när vi sen gifter oss och ser att vi liksom ska ha en framtid tillsammans, så tycker inte jag att man kan ta den där passiva rollen bredvid. För mig funkar det inte så. Så att för mig var det oerhört viktigt att två vuxna, och då är det liksom vuxenansvar också som följer med det.
Och det är så spännande, för att det var precis den uppmaningen jag fick av Maria när vi träffades för 4 år sedan och började fundera på att vi skulle flytta ihop. Då sa hon att i så fall ska vi leva som om. Vi ska vara som om vi är en kärnfamilj. Det är dina barn lika mycket. Vi delar på, försöker dela på allting praktiskt och känslomässigt och ekonomiskt och sådär. Och det tyckte jag har fungerat bra för mig, att jag fick det utrymmet. Och sen så kanske jag ibland istället får bromsa mig så att inte jag blir för petig och glömmer av att barnen är barn och sådär också då.
Men jag tror att det är jätteviktigt att man gör sådär, och även om inte du har barn sedan innan, och det hade ju inte Henrik när han kom in i vårt liv heller, så är han ju en sund och bra vuxen. Så att jag tycker man kommer långt med det. Sen säkert, jag vet inte hur du har känt också, ibland får man ju så här, fast backa lite nu. Så här, tänk på att hon bara är, eller liksom, ja, du måste lite så här. Men det mesta fick de lösa själva, och tro mig, det har smälts i dörrar och skrikits och bråkats. Men de har också alltid fått bli sams på egen hand och liksom löst det som har varit dem emellan. Jag tror att Henrik gjorde aldrig någon skillnad, alltså sen när vi fick killarna också, så har han aldrig gjort någon skillnad på henne och sina biologiska barn. Och det har ingen annan i hans familj gjort heller, det var väldigt så öppen fan liksom.
Och Elinor, har hon bott heltid hos er?
När jag och Henrik träffade så bodde hon fortfarande varannan vecka hos sin pappa, men sen hon var 13 så har hon bott hos oss heltid kan man säga. Hon är hos sin pappa varannan helg ungefär. Och det försöker hon fortfarande vara, fast hon är 20 nu. Men är där och hälsar på, eller vad man ska säga. Men vi har ju haft henne i stort sett hela tiden sedan hon var 13.
Hon var då alltså ungefär 18, alltså över tonåren, när Henrik gick bort. Har hennes sorgprocess varit annorlunda? Hon har ju förlorat en far kan man säga, eller en förälder. Samtidigt som hon har kvar båda sina föräldrar. Har det varit annorlunda, tror du?
Det är jättesvårt att svara på. Det som också måste vägas in på något vis var att jag blev sjuk först och hon var rädd att jag skulle dö. Och sen hann vi ju knappt bli klara med det, eller vad jag ska säga. Och så blir Henrik sjuk och så dör han faktiskt. Alltså det har ju varit en tvåstegsraket åtminstone. Nej, det har varit tufft för henne. Henrik dog i april och hon skulle ta studenten i juni det året. Och det, bara det var en stor sorg för de båda två när de insåg att det skulle ju inte liksom bli.
Nej.
Men det blev också, vi hade begravning och sen 2 veckor senare på dagen så hade vi studentmottagning hemma. Lite du vet med samma människor. liksom. Men jag tror att så här, livet har fått rulla på. Och det som har varit för henne tror jag är att hon står ju med en fot i vuxenvärlden samtidigt som man liksom förlorar en förälder. För hon uttrycker det ju så. Det är så det känns för henne. Hon vill ju gärna ta ansvar för mig. Alltså hjälpa till mycket hemma. Och ett tag blev det nog alldeles för mycket av det.
Jag kan tänka dig att hon, ganska stor del av hennes tonår, alltså barndom, har ju du varit sjuk då. Och sen att vara stora syster till 2 små tvillingar. Och jag antar att hon har utvecklat kanske en slags radar där hon försöker hjälpa till. Kanske då i överkant. Och glömmer bort sig själv. Kan det stämma lite där?
Ja, det gör det. Och det var väl en av, vi hade ju förmånen att få ha hem Sofias änglar för ganska exakt ett år sedan nu. Och det var ju det som det började krafsas på då. Då var det ju bara ett halvår sedan Henrik hade gått bort ungefär. Men då tror jag att vi båda två förstod att så som vi höll på då, det håller liksom inte. Och jag tror att det hon kände var att hon behövde ju få våga lämna hemmet. För hon uttryckte det nog så att skulle hon träffa kompisar så gjorde hon det helst hemma eller i närheten av hemma ifall att jag skulle behöva hjälp. Och jag tror att hon har vaktat väldigt på mig, som du säger, alltså tentakler. Så här, och jag tror ju också att hon var jätteorolig, vad händer när Henrik dör? Alltså hur kommer mamma reagera? Hur kommer liksom livet se ut efter, och om jag fullständigt skulle bara krackelera och braka ihop eller om det skulle hålla. Vi försöker hitta till en plats där vi är 2 vuxna som bor ihop, för lite är det ju så nu. Mer frihet för oss båda två att göra det vi behöver göra för att må bra.
Och som vi nämnde innan så ville ju Henrik inte att du skulle vara själv.
Nej.
Har det kommit så långt nu att du kan smaka på tanken att vi ger dig ut i datingvärlden?
Ja, jag är numera med Tinder. Så jag tar de första stapplande stegen. Men det är tufft. Och min svärmor har precis varit här nu i 2 veckor. Och så hon åkte hem igår och så satt vi igår och tog en fika och liksom pratade lite om det här. För hon har också varit helt fantastisk i det där. Hon sa, jag vill ju också bara, du får aldrig känna att det liksom blir konstigt på något sätt. Utan det är ju vad hon vill också. Mm. Att jag ska få hitta kärleken igen. Men jag sa det kommer ett sånt dåligt samvete med det. Det går liksom inte att komma ifrån. Jag valde ju liksom inte bort Henrik. Det är ju inte en separation på det sättet. Så vår kärlek tog ju liksom inte slut.
Nej.
Och därför känns det fortfarande, även om jag vet att han vet och jag vet ju att, eller att han ville och jag vet ju att jag inte vill leva ensam i resten av mitt liv.
Mm.
Så är det ändå konstigt. Alltså att jag vill inte vara med någon annan än han. Det var ju liksom vi som skulle hänga ihop livet ut.
Mm. Då blir det som en övertalningsprocess för dig själv också. Lite så. Samtidigt.
Varför gör jag det här nu, tänker jag ofta. Varför utsätter jag mig för det här? Ja, men alltså vad ska jag göra?
Mm.
Och jag menar, sen så krävs det också en förståelse från den som du träffar då.
Mm.
Att veta, precis som tror jag lite när man är bonusförälder, att barnen går först. Och det har jag nog sagt någon gång till Maria att det ska vara så, det är självklart. Och jag vet det och jag vill komma i andra hand när det gäller hennes känslor på det sättet. Om hon skulle vara tvungen att välja i någon situation eller sådär. Och lite så kan det vara också att den du träffar måste ju acceptera det. Att Henrik kommer att finnas med inom dig. Det är något som det kommer aldrig försvinna.
Nej.
Han kommer fortfarande ha en del av dig och han kommer för alltid vara pappa till dina barn och så.
Mm. Det är ju speciellt, jag tänker bara en sån grej. Ger man sig ut på Tinder så är det ju, jag är 45, tittar man på liksom singlar i min ålder så har ju de flesta barn.
Mm.
Men de allra flesta har ju ett varannan veckas upplägg. Mm. Medan jag har ju 3 barn alltid.
Ja.
Och jag tänker också att för mig att överhuvudtaget kunna gå ut på en dejt, det kräver ju liksom barnvaktsinsatser och grejer. Det blir ju liksom en stor grej på något vis. Och jag kan också tänka att träffar jag någon och gör det ett par gånger först och känner att det här skulle kunna vara någonting, den personen måste ju in i vår familj på ett ganska tidigt stadium, för annars kommer vi inte kunna umgås överhuvudtaget.
Mm. Mm.
Och där tror jag absolut, och det är ju det här att det är viktigt att det måste få vara på det sättet. Jag tänker, vi har väldigt mycket bilder av Henrik hemma. Mycket för barnens skull, men för alla vår skull, så att vi ska känna att han liksom är med oss. Och det är klart att jag tänker, om du börjar dejta någon och kommer hem där så hänger du inte bilder på exet på väggarna. Så att det är klart att det är en annorlunda situation.
Mm.
Men jag tror också att den man som inte skulle vara beredd på att köpa det skulle ju aldrig vara intressant för mig. Utan det måste ju vara någon som jag känner är införstådd med det på något vis från början.
Det ska man ju alltid rekommendera, men öppna kort från början så vet alla vad som förväntas och vad som ingår.
Så var det ju när vi matchade på Tinder, så skrev du
där, ja.
ganska tidigt, eller i princip direkt när vi berättade vem vi var lite mer än vad som stod, att så skrev du till mig att jag har 4 barn med 2 olika pappor.
Det var ju för att jag ville skrämma bort dig.
Ja, just det.
Men han var inte så lättskrämd.
Nej, och jag träffade ju Helle som är minst, som är 9 år nu, redan innan vi så att säga blev ihop, för att jag skulle skjutsa är någonstans och sådär. Ja, det råkade bli så. Och vi klickade ju väldigt bra också.
Jag tänker också nu innan vi ska börja avrunda. Din hjärntrötthet.
Mm.
Vad innebär det för dig i vardagen?
Själva grundprincipen är att jag håller inte en hel dag. Jag håller inte för allt det som jag måste göra på en dag. Just nu så jobbar jag 50% och försöker få det att funka. Men det innebär att jag går till jobbet, klarar precis av att jobba den där halva dagen. Sen måste jag hem och sova en timme. Jag fick via Sofias änglar nannytimmar som nu tog slut här. Men jag tänker fortsätta med det. Alltså jag har en tjej som hämtar barnen 2 dagar i veckan.
Mm.
Och min mamma hjälper också till att hämta barnen. Så det innebär att när jag kommer hem så sover jag middag. Medan jag sover middag i hemtjänsten där och lagar vår mat till kvällen. Sen antingen så hämtar jag då eller någon annan barnen. Men sen ligger jag i princip på sängen eller på soffan och gör inte så mycket mer den dagen.
Mm.
För energin räcker inte alls i närheten till att liksom stå på benen hela dagen.
Mm.
Det kan ju vara både en fysisk och psykisk trötthet. Stress klarar jag i princip inte av överhuvudtaget, för då låser sig bara hjärnan.
Mm.
Och det hänger ju också ihop med hjärntröttheten.
Hur kan det komma till uttryck när du blir stressad eller när du blir uttröttad? Vad händer med dig då?
För det första så syns det på mig, tror jag. Det är som att rullgardinen går ner. Det blir liksom tomt i ögonen. Men för egen del så tappar jag ord. Säger fel ord. Blir liksom fumlig. Jag blir så trött så att det, hjärnan bara lägger av. Så det kan vara svårt att formulera en mening eller komma på ett helt vanligt ord.
Blir det långsamt bättre, tycker du? Eller är det en annan process att det, du får leva med det?
Jag vet ju inte det än. Alltså, den neurologen som jag har kontakt med nu. Jag äter medicin mot epilepsi fortfarande efter operationen. Så vi träffas någon gång om året och då säger han att... Än så länge är det inte konstigt att du fortfarande är trött. Och det är ju mycket med hänvisning till, att, till Henriks sjukdom och så där. För under de, det ett och ett halvt åren, eller vad man ska säga, 8 månaderna där, så hade jag ingen återhämtning överhuvudtaget. Nej. För egen del. Men fysiskt i min hjärna, om man tittar på bilderna, så säger de att det finns ingenting som säger att jag inte skulle kunna bli helt återställd. Men det är för tidigt att säga.
Innan vi avslutar så skulle jag vilja veta, hur vill du med hjärntrötthet bli bemött av omgivningen?
Jag tror att det viktigaste är att acceptera nej och inte ge upp och inte fråga igen. Och då tänker jag främst på att det är liksom dagsformen så mycket som måste styra för att man ska veta vad man orkar eller inte. Jag vet också att när jag får ett bakslag så är jag kanske trött resten av dagen och halva dagen efter. Men det finns de som är hjärntrötta, så om de tar i för mycket så blir de sängliggande en vecka. Alltså måste man ju hela tiden välja... Är det här tillräckligt roligt för att jag ska behöva ta konsekvensen för det här? Och där tror jag att man är väldigt rädd att säga nej, därför att man är rädd för att man inte ska få chansen att få vara med igen, om ni förstår vad jag menar. Så jag tänker att ta emot det där nejet mjukt, var lite ödmjuk inför det och ge inte upp på den personen så. För det är, ja, det är tufft.
Och kanske också ett tips till ifall man själv har hjärntrötthet. Vad har du för saker som har funkat för dig?
Om vi tänker rent tips på vad man kan göra. Jag tycker att promenader har varit det absolut bästa för mig. Att vara ute i naturen är en fantastisk återhämtning. Men där kanske man har något som man vet att man kan tanka ur. Men jag som är extrovert behöver också träffa människor. Så för mig har det ju varit att ibland får det vara värt att vara riktigt rackarns trött liksom i ett dygn efter. Men för att träffa kompisar och skratta. För att ha roligt... Och få känna sig som sig själv fullt ut i några timmar ger otroligt mycket. Så jag ska säga, sluta inte med det som är roligt, även om du inte kan göra det i riktigt lika stor utsträckning som du har gjort tidigare. Det tror jag är jätteviktigt.
Kanske då göra en liten del, alltså man behöver inte ha en hel dag med kompisar.
Nej, och är det fest så gå dit, var med på middagen, sitt och prata en stund och gå hem sen. Men hoppa inte över det helt.
Nej, det kan ju ofta vara förfesterna så att säga som är roligast, till och med om man träffas en stund innan man ska gå ut och kanske se någon show eller musikal eller bio eller sådär, så kanske man kan vara med på det, och sen när de andra går ut och sätter sig i teaterlokalen, då kan man gå hem och vila istället, så har man ändå träffat dem och fått prata.
Exakt.
Och så hoppas vi som sagt att kompisarna tänker att om man frågar 10 gånger så kanske man får ett ja en gång och att den gången betyder mycket. Tack så mycket, Beatrice, och så hoppas vi ju att det finns någon kille där ute som inser vilken enorm styrka som bor inne i dig, som har klarat av allt det här och är på uppgång. Tack så mycket.
Tack.
Vi tackar Beatrice och vi önskar henne all lycka i framtiden. För det är ju inte alldeles enkelt att leva med hjärntrötthet.
Nej, och det är jobbigt att vara änka också. Och det vet ju vi också med tanke på de personerna i våran närhet som är i liknande situationer.
Att bara vara förälder kan vara jobbigt nog.
Ja, och har man inte då sitt närmaste stöd kvar så är det ju extra tungt.
Hade du hört någonting om hjärntrötthet innan du träffade Beatrice?
Jag tror jag hade stött på uttrycket lite, men jag visste inte riktigt hur mycket det faktiskt påverkar och vad det kan bero på och så.
Tycker du att det behövs mer kunskap runt hjärntrötthet? Jag känner att jag inte kan så mycket.
Nej, det tycker jag absolut, och det är samma, tror jag, med psykisk ohälsa, att vi behöver prata om det mer eftersom det är mycket vanligare än man tror. Vi har säkert alla någon i vår närhet som har haft de här känningarna, till exempel av hjärntrötthet. Ja, nu tror jag att det är dags att fortsätta på årets projekt som är föräldrabalken, och vi ska gå in på andra halvan av kapitel 1. Och där finns bland annat en rubrik som är moderskap vid befruktning utanför kroppen.
Nu måste jag hänga med här. Moderskap vid befruktning utanför kroppen. Man är utanför sin kropp och blir befruktad. Ägget är utanför moderns kropp och blir befruktad.
Mm, det är 7 § att om en kvinna föder ett barn som har tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen förs in i hennes kropp, ska hon anses vara barnets moder.
Mm.
Och då tänker jag så att då är det ju alltså att när man bär barnet i sig så går det före DNA.
Men hur blir det med de som är så här surrogatmammor då? Ja, räknas de som den biologiska mamman då?
Det kommer nog senare, hoppas jag. Jag tittar bara ett kapitel i taget.
Okej, spännande. Vi hänger kvar.
Och sen kommer då 8 och 9 som handlar om faderskap eller föräldraskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen. Och där blir då mammans make eller maka, registrerade partner eller sambo, förälder till barnet. Även då om mamman har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen. Och då gäller det att det ska ha funnits ett samtycke av den andra personen. Och förstås då att barnet har tillkommit genom behandlingen.
Ja, vi har väl pratat om det tidigare att så länge barnet är kvar inne i magen, om man är ett homosexuellt par, två tjejer då, som bestämmer sig för att skaffa ett barn tillsammans, så är inte den som inte bär barnet förälder förrän det föds.
Nej, just det.
Utan... Så att det kan ju vara så olyckligt att man separerar innan och då förlorar ju den ena partnern sitt föräldraskap.
Mm. Och det är enligt 9 § då att ett sånt föräldraskap med samkönade föräldrar, då måste det fastställas genom att man gör en sån här bekräftelse eller att det kommer en dom i en domstol.
Mm.
Och sen så finns det vissa regler också vad gäller om faderskapet då, om det är en spermadonator som har använts, då är det vissa regler som kommer lite senare i 6 eller 7.
Det är mycket med det jordliga. Vad tänker du att den här delen av föräldrabalken ska göra för att hjälpa folk? Vad är den till för liksom?
Nej, egentligen är ju inte som jag ser det föräldrabalken till för någonting annat än att vi behöver lagar som reglerar. Så jag tror, jag ser det inte på det sättet, utan vi måste ha någonting att förhålla oss till. Men jag tror att det är bra att veta om det här, vad som gäller, innan man kanske då går in i ett föräldraskap. Eller ja, bara sådär att man är beredd på att du som pappa behöver bekräfta att det är ditt barn, att du behöver vittnen och ska skriva, inte vittnen till att det är du som är pappa.
Vittne till inseminationen.
Men är du inte gift så är det fortfarande så alltså att en sambo, då måste du bekräfta det. Och till exempel allt vad som gäller då att man tar ansvar för sitt faderskap om din flickvän blir med barn och ni inte har planerat det och så vidare.
En sak jag kan tycka är orättvist då är ju att ifall det är ett heterosexuellt par så blir pappan pappa för att han har befruktat ett ägg. Men om man är ett homosexuellt par som beslutar sig för att skaffa ett barn tillsammans så är inte båda mammorna då mammor förrän barnet är fött.
Nej, just det. Det är väl den enda skillnaden där då, antar jag. Men sen tänkte jag också på en sak. Och det är det här med då registrerat partnerskap. För det nämndes ju att det gäller make, maka, en registrerad partner eller en sambo.
Mm.
Och man kan ju faktiskt leva i ett registrerat partnerskap. Och det är inte samma som ett äktenskap. Har du tänkt något på det?
Det visste jag inte. Så att man kan vara sambo, sen kan man registrera sig som partners och sen kan man gifta sig. Så är inte det samma sak alltså?
Nej, och det var det som jag ville kolla lite på, bara för att lära mig, för jag visste inte heller. Men i Sverige så infördes en partnerskapslag 1995 för samkönade par. Och det skulle då motsvara ett äktenskap. Då fick man ju inte gifta sig om man var homosexuell.
Nej, och det lever kvar fortfarande att man kan då partner registrera sig.
Nej.
Utan att gifta sig.
Nej.
Nej.
Lagen finns inte kvar, så vi har inget svenskt partnerskap längre.
Dock finns det folk som har registrerat sig förr då, alltså innan det blev tillåtet att gifta sig.
Ja, och en skillnad var till exempel att man måste vara myndig, man måste ha fyllt 18 år. Ska man gifta sig så kan man ju faktiskt söka dispens och vara minderårig, även om det är ovanligt. Och sen så var ju registrerade partnerskap var ju bara borgerliga då, så att säga. Man gifte sig inför en myndighet. Man fick inte göra en religiös ceremoni. Den blev inte giltig. Och sen så upphävdes den här partnerskapslagen 1 april 2009 och då kunde de som ville omvandla det till ett äktenskap. Antingen bara anmäla det eller och faktiskt gifta sig då. Och det som jag tyckte var lite spännande att läsa, då röstade Kristdemokraterna nej, men alla andra partier röstade ja. Och det var 6 partier då, eftersom Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen. Sen då när lagen infördes 1995, då var det inte så stor majoritet för att införa den. Det blev 171 mot 141 i omröstningen, så det var bara 30 röster som skilde och egentligen då bara 15 personer.
Så du menar att det var 141 personer som satt i riksdagen då som inte tyckte att man skulle få registrera sitt partnerskap?
Ja, och vilka tror du röstade ja och nej?
Ja, Vänsterpartiet sa väl ja?
Ja, och
Socialdemokraterna sa ja.
Alla socialdemokrater. Sen var det blandat i de andra partierna. Och av de borgerliga partierna så var det bara Folkpartiet som hade en majoritet som var för. Och sammanlagt så var då en majoritet av de borgerliga riksdagsledamöterna var emot förslaget. Och jag läste att bland Moderaterna så var det bara 2 stycken som röstade för partnerskapslagen. Och det var faktiskt de blivande partiledarna Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson.
Jag säger herregud, det är sånt här som vi kommer att skratta åt om några år, att vi ens la ner tid på. Att liksom sitta och protestera mot att folk ska kunna få leva under äktenskapliga förhållanden. Liksom. Varför ska man ha någonting emot det?
Nej, och nu idag kanske många skulle säga det, men då var de faktiskt emot. Och det tycker jag, oavsett var man står politiskt, att man kan titta bakåt i historien och se vad tyckte det här partiet. Till exempel bland Kristdemokraterna så ville en person rösta för lagen och det var Jerzy Einhorn. Han var ju läkare och professor av judisk börd, föddes i Polen och överlevde förintelsen. Och så läste jag om ett vittnesseminarium som hölls 2004 på Södertörns högskola och då hade Einhorn avlidit. Men då berättade de att han blev utkvittad. Partierna får välja det, att ta in ersättare, så han fick inte vara med om omröstningen utan de tog in en annan person som då röstade mot lagen. Så att alla kristdemokrater var emot partnerskapslagen.
Det var det jag undrade, om man var tvungen att vara emot partnerskap om man var kristdemokrat. Och tydligen så måste man det.
Det tycker jag är väldigt taskigt liksom, att de gör så att om de har någon person som faktiskt vill rösta för en lag, då kommer de med en ursäkt för att han skulle ta emot en medalj senare där då. Och då sa de att men du kommer inte hinna, vi tar in någon annan i din plats. Och sen så vill den personen då rösta emot.
Förra gången så gjorde du podden till en religionsdebattspodd och idag har du gjort den till en politisk debattpodd.
Jag tycker bara att detta är fakta. Men vi kan gå vidare, för det finns väldigt intressanta saker i paragraf 10-14 av kapitel 1 av föräldrabalken.
Just det, vi är fortfarande i föräldrabalken även om det låter som att vi har hamnat i någon slags politisk debatt här.
Mm, det är vi, och de paragraferna handlar om när en man föder barn.
Va?
Frågor på det?
Har det hänt någonting på den vetenskapliga fronten som jag inte har varit med och registrerat i min hjärna?
Nej, du får tänka ett varv till och det är inte så lätt. Men till exempel då paragraf 11. Om en man föder ett barn ska han anses som far till barnet. Men det som gäller är det som sägs om moderskap.
Är det bara ifall det skulle bli så att män kommer kunna föda barn, så har vi redan en lag som täcker det?
Nej, det är faktiskt om man ändrar sin könstillhörighet.
Aha. Ja, så man kan vara man även om man har kvar alla sina kvinnodelar?
Ja, man kan tydligen få godkänt att man hinner så att säga ändra, men då att man ändå föder barnet. Och det är även tvärtom då, att en kvinna som uppfyller villkoren som finns i paragraf 5 och 8, då anses den personen vara mor till barnet, men det som gäller är allting som sägs om far och faderskap i lagen då.
Spännande. Mycket spännande.
Mm.
Finns det folk som anser sig själv vara män och sen senare blir gravida då alltså?
Ja, så måste det ju vara faktiskt, att man är transsexuell och upplever att man vill byta kön och genomgår ju hela den här processen som, ja, det är ju något helt annat då.
Men hade
det är
du velat föda barn, du som är man?
Nej, jag tror nog att...
Men det är ju seriöst, ja, det är det grymmaste du kan göra som människa, att liksom skapa en annan människa inne i din mage. Så Helle, ja, och Saga och Lycke och Yva, de har legat inne i min mage.
Mm, mm. Nej, jag tycker det är imponerande, och det är klart, om någon skulle ge mig ett erbjudande samtidigt, så vet jag ju, även om jag inte har upplevt det på nära håll, hur jobbigt det också är. Men absolut, det är ju något fantastiskt. Det är ju det som gör att kvinnor kanske är en häftigare biologisk varelse.
Ja, men det är vi helt klart, mm, på många sätt och vis.
Mm. Paragraf 12 är då att man inte fastställer något faderskap eller moderskap. Om det är då en man som har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen, och den då mannen som biologiskt fortfarande är en kvinna på ett sätt, inte då är gift eller sambo eller partner.
Nu blir det för mycket även för mig, men intressant, Martin.
Mm.
Finns det möjlighet att vi kan gå vidare från detta?
Ja, vi ska avsluta med den sista paragrafen i kapitel 1, och den handlar om barnets rätt till upplysning. Och det är då paragraf 15, att ett barn som har tillkommit genom en sån här befruktning utanför kroppen, när det då är könsceller som inte är föräldrarnas egna, då har man rätt att få veta det.
Mm.
Och då står det faktiskt till och med i lagen, i föräldrabalken, att föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon har tillkommit genom en sån här behandling.
Är det inte lättare om vi bara bestämmer att alla barn föds i såna här inkubationskamrar i långa rader som man ser i såna här filmer från framtiden?
Heter det inkubation?
Jag vet inte, jag hittade bara på.
Jag tänkte inkubationstid är väl den tiden från att man smittas till att det bryter ut?
Nej, men jag tänkte inkubering, man är inkuberad i en liten låda.
Jag vet vad du menar, men det heter väl något annat?
Ja, det är mycket möjligt.
Är det inte kuvös?
Nej, jag tänker inte på kuvös, men vi får väl se.
Kan vi inte be att ni som vet vilket ord vi tänker på mejlar till bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Jag tänker att det man kan inkuberas om man är ett framtida foster i en stor inkubator.
Jag tror ju att de som behöver hjälp, till exempel genom IVF, de ska få det. Men vi andra som vill göra barn på ett annat sätt kan göra det. Att man kan ha lite valfrihet.
Jag tror du skulle säga att man kan få det lite mysigt.
Ja, vi ska ju inte ha några biologiska barn.
Det hade man kunnat prata om. Det hade varit mycket mer intressant än att höra all den här lagtexten.
Ja, men nu är det årets projekt är föräldrabalken, och jag tror ändå att vi har...
Jag saknar barnkonventionen.
Vi har upplyst några av lyssnarna och oss själva lite om...
Då tycker jag faktiskt att vi ska ta den här frågan som vi ofta får skicka till oss, och det är ju att folk frågar dig: tycker du inte att det är sorgligt att du inte kommer få några biologiska barn själv, Martin?
Nej, jag tycker att jag är mycket mer lycklig över att jag har träffat dig. Och jag har inte tidigare haft någon biologisk klocka eller någon stark längtan efter att bli biologisk pappa. Nu ser jag ju mig som förälder och som en bonuspappa. Och det är ju en roll som är tillräckligt svår. Det kanske är svårare på vissa sätt och lättare på andra sätt.
Vad tycker du är svårast, det känslomässiga eller det praktiska?
Nej, det känslomässiga. Jag tycker ju att jag har ganska bra koll på det praktiska.
Tycker du att det borde finnas utrymme att ändra familjebalken så att bonusföräldrar kan finnas med på en kant där någonstans?
Ja, just nu så är det ju då genom adoption. Och sen så är ju adoption i sig lite krångligt då. Då måste ju nuvarande vårdnadshavare godkänna, och en person får inte vara för gammal och så vidare. Men...
Vad tror du om min vision om att ett barn kan ha fler än två vårdnadshavare då?
Jo, men det tror jag är något annat än att vara en juridisk förälder, tror jag. Jag tycker att man borde kunna vara vårdnadshavare som bonusförälder. Att jag skulle kunna vara vårdnadshavare och ha de rättigheterna. Men sen så skulle det ju ändå vara så att till exempel Helle hade en mamma och en pappa. Eller en mamma och pappa eller så.
Det finns mycket som man skulle kunna fundera kring när det gäller lagtext och sånt. Och det är faktiskt, även om, som jag skämtade om här tidigare, att det kan vara lite tungt, så det är bra att veta vad som står och vad man har för rättigheter och skyldigheter.
Ja, och nästa vecka så ska vi alltså gå vidare med kapitel 2 av föräldrabalken. Och vad det kapitlet innehåller, det vet vi inte riktigt än.
Nej, vi är spänd förväntan. Spänd förväntan är vi också över vilket ämne vi kommer att tala om nästa vecka. Och det tycker vi att ni kan få komma med förslag på. Och då skriver ni ju lättast till oss på
mailadressen som jag nämnde nyss, bonuspappan.plusmamman@gmail.com. Men vi nås ju också via våra sociala medier. Instagram hittar ni oss på, bonuspappan.plusmamman, och Facebook, bonuspappan och plusmamman. Och där finns ju även
Bonusfamiljernas diskussionsgrupp, där ni kan skriva och prata med varandra i bonusfamiljerna.
Mm, och skickar ni till oss så kan vi lägga ut ett anonymt inlägg där ni ställer en fråga utan att avslöja vem ni är. Det kan ju vara känsligt faktiskt, även i bonusfamiljer.
Kanske speciellt i bonusfamiljer.
Ja, faktiskt.
Det är så många inblandade som kan bli kränkta och ta illa upp.
Exakt. Men glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt. Hej då! Alltså, ska vi verkligen ha så här mycket lagtext i varje avsnitt hela 2020?
Det får vi se. Vi kanske ska ha lite färre paragrafer.
Vi kanske ska göra en undersökning och se ifall det är någon som förstår någonting. För jag förstår det. Jag måste nog lyssna på det här avsnittet.